Podplay.
Det är oktober 1957. Luften är rå och fuktig. Och över takåsarna hänger himlen grå och tung. Folk rör sig snabbt över trottoarerna med uppdragna kragar. Cyklarna rasslar förbi och från gatan hörs spårvagnsklockor. Klackar mot sten och röster som pratar fort på danska. Utanför Köpenhamns centralstation står en ung blond kvinna med väskan i handen och som försöker orientera sig. Hon har lämnat ett helt liv bakom sig för den här resan. Ett tryggt jobb. En familj hon har sagt hej då till och ett litet barn hon inte vet när hon får se igen. Hon har åkt hela vägen hit för ett löfte. En chans att få sjunga med ett storband. Men ingen möter henne. Ingen chaufför väntar vid trottoaren. Ingen musiker ropar hennes namn i folkvimlet. Istället lunkar staden på som vanligt. Helt oberörd av att hon precis tagit sitt livs hittills största risk. Till slut hamnar hon på en liten krog vid paradgatan Ströget. Glasen klirrar och det luktar kaffe, öl och cigarettrök. Någon skrattar högt vid bordet bakom henne. Själv sitter hon med händerna runt en kopp som sakta svalnar. Hon vet inte det ännu, men just här, i en främmande stad, på en stol som känns för hård och för liten, börjar något som kommer att förändra allt.
Det här är historien om Monica Zetterlund, flickan från Värmland vars röst når långt bortom Sveriges gränser. Men fanns det bara fester och glamour bakom rösten som kom att definiera svensk jazz för en hel generation? Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Den unga kvinnan i Köpenhamn kommer med tiden bli en av Sveriges kändaste musiker. Men för att förstå hur den knappt 20-åriga Monica Zetterlund hamnade i en främmande stad med sina stora drömmar måste vi hoppa några månader tillbaka i tiden och till den lilla byn Hagfors i hjärtat av Värmland. Sensommaren 1957 ska Monica uppträda på eldfesten i Hagfors. Hon har sjungit i byn sedan hon var en liten flicka. Men nu ska livet ta en oväntad men rejäl vändning. Ett danskt storband, Ib Glindemans orkester, är nämligen också där för att uppträda. Problemet är att de saknar en vokalist. Någon pekar på Monica. Och på avslutningskvällen går hon upp och sjunger tre låtar med bandet. Efteråt följer de med henne hem. Monica kokar kaffe och när det tar slut kokar hon mer. Ett helt storband sitter i hennes kök och pratar, röker, skrattar, pratar för fort på danska och Monica hänger med så gott det går. Det är både vardagligt och helt overkligt. Bandledaren Ib Glindemann kan inte lova något där och då, men han säger att han vill att Monica ska komma ner och sjunga med orkestern i Danmark. Sen, lika snabbt som den började, är helgen över. Bandet reser vidare och Monica går tillbaka till sitt vanliga liv. Telestationen, dottern, spelningar. Hon vågar inte riktigt tro att det där erbjudandet kommer bli mer än en sen kväll med varmt kaffe och stora ord. Men en månad senare kommer telegrammet. Orkestern vill veta i vilka tonarter hon kan sjunga några låtar och de vill att hon kommer ner till Köpenhamn så snart hon kan. Monica blir överlycklig men också osäker. Hon har ett fast jobb på Televerket, för att inte nämna en liten dotter. Men detta är en stor möjlighet. Hon testar att be om tjänstledigt, och till hennes förvåning får hon faktiskt ledigt året ut. Så i början av oktober säger hon hej då till dottern Eva-Lena och familjen hemma i Hagfors och sätter sig på rälsbussen söderut mot Köpenhamn. Det var här vi träffade henne i början, sittande på sin obekväma stol. Men till slut blir hon upphämtad och slängd rakt in i arbetet. Det är täta repetitioner, sena kvällar och ett tempo som inte lämnar mycket utrymme för något annat. Kväll efter kväll sjunger hon med orkestern, och under tiden börjar hennes namn cirkulera.
Den här orkestern verkade otroligt proffsig också, så hon lärde sig nog mycket. Och den här Ib Glindemann, som man förstår, han var liksom ganska sträng också. Och det här lockar ju ner många svenska musiker, orkesterledare.
Det här är Jan Göransson, presschef vid Svenska Filminstitutet och stort fan sedan barnsben.
Skivbolagsägare och så vidare. De åkte ju förstås mycket till Danmark och Köpenhamn och förstod vilken stjärna hon var. Och 1958 får hon ju spela in sin första LP, och bara det är ju en sensation. Och den hette dessutom en Swedish Sensation.
Artiklar skrivs, radiosändningar hörs även i Sverige, och människor i jazzvärlden lägger märke till hennes röst. Medan Monica själv funderar på att hämta Eva-Lena och etablera sig mer permanent i Köpenhamn, kommer en förfrågan från Stockholm. Hon erbjuds att sjunga på Nalen. Det är en helt annan sorts scen än de hon tidigare stått på. Detta är den svenska jazzens epicentrum. Och den 1 mars 1958 annonseras hon där som svenskfyndet från Köpenhamn. Nalen förändrar Monicas vardag. Hon sjunger regelbundet, lär känna musiker, journalister och arrangörer. Och för första gången rör hon sig i ett sammanhang där drömmar tas på allvar. Och Monicas drömmar är stora. De handlar inte bara om fler jobb, utan om världen utanför Sverige. Om platserna som funnits i filmerna hon sett, musiken hon lyssnat på, i låttexterna hon lärt sig utan till. Och i januari 1959 får den 21-åriga Monica ta sina första steg ut i världen när hon åker till London. Där gör hon framträdanden i tv och radio, och när hon kommer hem har resan skapat ringar även i Sverige. Nu är det inte längre bara jazzkretsarna som skriver om henne, utan hennes namn börjar dyka upp lite överallt. Resorna fortsätter under året, och mitt i allt dyker det upp något som träffar rakt i hennes gamla dröm. Ett filmerbjudande, presenterat som stort och påkostat. En väg rakt in i den värld hon så länge föreställt sig. Monica vill tro på det, men det spricker. Producenten går inte att få tag i, och det hela visar sig faktiskt vara ett bedrägeri. Drömmen om filmvärlden kollapsar lika snabbt som den dök upp. Den besvikelsen blir avgörande. För första gången slutar Monica vänta på att någon annan ska öppna dörren. En amerikansk jazzkritiker, Leonard Feather, har tidigare nämnt möjligheten att lansera henne på andra sidan Atlanten. Då har Monica skjutit tanken ifrån sig. USA har känts för stort, för långt bort, för osäkert. Men nu gör hon tvärtom. Hon skickar telegrammet själv och ber att få komma. Feather svarar att hon är välkommen. Så Monica packar sin resväska igen och vänder blicken mot landet där rösterna hon nött in vid grammofonen kommer ifrån. Det är dags att åka till USA.
Nej, men det är klart att så mycket som USA påverkade henne i form av de här skivorna hon lyssnade på som tonåring, och så småningom så träffade hon ju väldigt många amerikanska musiker i Sverige och i Danmark. Så det är klart att USA måste ju hägrat, och förmodligen så sa ju de här amerikanska stjärna till henne, och du måste komma över hit, och det finns så spännande klubbar i USA som du kan sjunga på.
Den 9 december 1959 landar Monica på Idlewild Airport i New York. På flygplatsen står kritikern Leonard Feather och John Levy, som kommer att bli Monicas amerikanska manager. Levy har faktiskt inte ens hört henne sjunga, men han litar på Feathers omdöme och på den paketering som han vet redan kommer gå att sälja. En vacker svensk sångerska som sjunger jazz. Något som sticker ut i klubbvärlden. Monica är vid det här laget 22 och har sjungit på engelska i flera år. Men det har hon gjort med hjälp av låttexter och imitation. Hon har lärt sig uttal och frasering långt innan hon känt sig helt trygg i nyanserna i språket. Nu ska hon plötsligt stå i jazzens hemland och sjunga orden som om de är hennes. Levy har bokat ett 3 veckor långt gästspel på Basin Street East på Manhattan. En stor elegant nattklubb med vita dukar, scenljus och bordservering. Döflott, enligt Monica själv. Hon kompas av en trio ledd av pianisten Tommy Flanagan, en musiker hon redan känner igen från Sverige, från sommarspelningar i folkparkerna. De får 5 dagar på sig att repetera. Och Monica hinner knappt packa upp innan kritikern Leonard Feather börjar lotsa henne in i den amerikanska jazzvärlden. Hon förs från klubb till klubb, från möte till möte, in i en stad där musiken pågår överallt och hela tiden. New York pulserar av ljud, röster och tempo. Och plötsligt befinner hon sig mitt i det. Och nästan innan hon hunnit landa är det dags för premiär.
Det är den 14 december 1959 och vintern har tagit grepp om New York. Luften är kall och gatorna mörka när publiken samlas på klubben Basin Street East. Inne i lokalen sitter gästerna vid dukade bord. Glasen klirrar, bestick skrapar mot porslin och ett lågt sorl fyller rummet. Cigarettröken ringlar upp mot taket och fångar ljuset från strålkastaren över scenen. Nu riktas det ljuset mot henne. Klädd i svart, håret ljust och uppsatt, med örhängen som reflekterar ljusskenet när hon rör på huvudet. Hon tar mikrofonen, nickar kort mot trion bakom sig och börjar sjunga låten Sometimes I'm Happy. Rösten är lågmäld och koncentrerad. Hon sjunger utan stora rörelser, utan att ha mer plats än nödvändigt. Mellan låtarna säger hon några få ord till publiken. Vid ett av borden sitter en svensk reporter och krafsar ner ordet intimt. När låten är slut hörs applåder från flera håll i lokalen. Några glas ställs ner, någon visslar lågt. Monica Zetterlund har gjort sin entré på den amerikanska jazzscenen.
Premiären på Basin Street East blir inget stort genombrott, men hon blir accepterad. Hon har visat att hon kan stå på en scen och äga ett rum. Samtidigt börjar saker skava bakom kulisserna. Hon ackompanjeras av Tommy Flanagan, pianisten hon känner från hemmaplan, och hans trio. De 3 musikerna är svarta män, Själv är Monica en ung, blond, vit kvinna som kommer direkt från Nalen och tänker att det inte ska spela någon roll. Jassen hon älskar är ju svart musik, men på Basin Street East ska det visa sig vara ett problem. Monica har en egen loge, till skillnad från hennes musiker. Så hon gör det som känns självklart för henne. När hon bytt om låter hon dem sitta där inne med henne. Som på Nalen, där hon varit en av musikerna. Inte ett nummer som ska hållas isär. Det tas inte emot väl av klubbledningen.
Det var ju också en chock för henne, för de svarta musikerna som behandlades som kungar och drottningar rättmätigt i Sverige och i Danmark. De var inte värda ett skit på vissa klubbar. Så det var en svår chock. Hon fick en social chock, som hon beskriver det, när hon kom dit och uppträdde.
När basisten missar tunnelbanan en kväll använder klubbledningen det som ursäkt för att sparka hela trion. Monica förstår att detta egentligen inte handlar om någon försening. Hon har setts sitta i knät på trummisen Denzel Best i logens enda stol, och plötsligt ligger ett alternativ färdigt samma kväll. En ny trio med två vita musiker, som om det varit planerat. Monica vägrar. Hon säger till sin manager John Levy att hon hellre bryter kontraktet än går med på villkoren. Hon har inte rest över Atlanten för att låta hudfärg avgöra vem hon får stå på scen med. Levy varnar henne. Det kan kosta henne hela hennes chans i USA. Men Monica står på sig. Och när klubben meddelar att de inte tänker låta de ursprungliga musikerna återvända till scenen, väljer Monica att hoppa av spelningarna helt.
Det kostade mycket pengar, $800 på den tiden. Men det tog hennes manager, som också var svart, bara för att han tyckte att hon stod upp för de här musikerna då. Och den här chocken, liksom, hur de svarta musikerna behandlades, ifrån sig, det gjorde att hon blev väldigt desillusionerad vad det gällde USA.
Det som skulle bära henne över jul och nyår tar därmed slut i förtid. Och plötsligt har Monica oplanerat tid i ett kallt, snöigt New York som inte längre känns som någon drömstad. Hon är besviken på USA. Och dessutom saknar hon dottern Eva-Lena. Ändå rullar resan vidare. Bara några veckor senare, i januari 1960, har hon tagit sig till Hollywood och står plötsligt i amerikansk TV. Publiken är enorm. Monica sjunger "I can't give you anything but love, baby" och ska senare minnas hur huden knottrar sig av insikten om hur många som just har lyssnat på henne.
Nej, men jag tror att hon ville inte ge upp. Hon ville liksom ändå försöka. Och sen så fanns det också skådespelarambitioner hos henne. Vid den här tiden var Anita Ekberg ett jättestort namn. Blond svenska. Och här fanns det en till, en blond svenska som dessutom kunde sjunga. Så att hon blev ju kontaktad av Playboy, som ju då hade TV-show och gjorde filmer, och de ville även ha henne i ett sånt magasin. Men då när hon under en förhandling så blev hon så irriterad på de här männen som hela tiden pratade om hur snygg och hur bra hon var, och liksom att hon skulle bli så bra framställd i den här tidningen, så då hade hon tydligen lösbröst, varpå hon la upp ett lösbröst på bordet. Och de skrattade inte. Hon tyckte hon var jätterolig, men det tyckte inte de alls var roligt. Och sen så blev det ingenting mer om det.
Efter Hollywood går resan vidare till spelningar i Detroit och Chicago. Lokaler där folk äter och pratar medan hon sjunger. Där hon måste ta rummet på ett annat sätt än hemma på Nalen. Det blir en annan sorts arbete. Att vinna uppmärksamhet och bygga kontakter. Det är också här hon märker att USA inte bara testar henne musikaliskt, utan socialt. Generellt stormtrivs Monica i den festliga miljön. Hon är helt enkelt bäst på fest och tycker bara det är roligt att prata med tjusiga karar i branschen. Samtidigt hinner hon ta in mer än arbete. Hon möter Peggy Lee, en av rösterna hon lyssnat sönder hemma vid grammofonen som ung, och ser artister som Ray Charles på scen. När hon till slut lämnar USA är det med en kluven bild av landet hon alltid drömt om. På ena sidan finns där upplevelser och människor som känns som tagna ur en film. Och den andra är verkligheten brutalt uppdelad efter förlegade sociala regler. Den 20 mars 1960 landar Monica på Bromma igen. Under de dryga 4 månaderna hon varit borta har dottern Eva-Lena fyllt 5. Men nu ska de äntligen få ses igen. På flygplatsen väntar mamma Greta med en välkomstbukett. Och den här gången står också pressfotografer där. Att ha stått på scener i USA är stort hemma i Sverige och räcker för att göra Monica till en nyhet. Monica säger det som låter bra i intervjuerna. Att hon har lärt sig mycket. Att Amerika varit nyttigt. Att det varit hårt arbete. Men att hon är tacksam. Men när kamerorna stängs av är det något annat som tar över. Vistelsen har tagit hårt på henne. Hon är trött och det finns ingen mjuklandning. Redan dagarna efter hemkomsten kliver Monica rakt in i arbetet igen. Spelningar, resor, sena kvällar, tempot är högt och förväntningarna lika så. Det är först då kroppen börjar säga ifrån på ett nytt sätt. I efterhand beskriver Monica året efter hemkomsten som vidrigt. Hon hinner inte ikapp sig själv. Hon är psykiskt uttömd. Och till slut händer det värsta som kan hända en sångerska. Hon kan inte sjunga. Inte för att rösten är borta, eller för att hon tappat tekniken, utan för att något i henne tappar fotfästet. Hon upplever plötsligt att hon saknar den mentala närvaro som krävs för att stå på scen. Hon klarar inte längre att fokusera, att vara i stunden, att bära fram en låt inför publik. Hon är utmattad. Och kroppen bär på mer än bara trötthet. Många år tidigare, när Monica var 10, kom en akrobat till hembyn Hagfors. Monica blev helt hänförd och ville prova själv. Så hon knöt ett snöre i en tall i skogen för att imitera vad hon sett. Men snöret brast. Den lilla flickan föll mot marken och slog i ryggen riktigt illa. Hon gick hem och vilade några dagar innan hon fortsatte med lekandet som vanligt. Det tog 4 år innan hon fick den vård hon behövde. Och då var det redan för sent. Från och med den dagen blev ryggsmärtan en del av hennes liv. Som vuxen ligger den ständigt i bakgrunden. Gör sig påmind när hon står länge, reser mycket, sover dåligt. Särskilt när tempot är högre än kroppen klarar. Och i Monicas liv finns ingen tydlig gräns mellan arbete och återhämtning. Hon kör på, kväll efter kväll, tills det alltså till slut låser sig. Så Monica gör det hon brukar göra när något låser sig. Hon söker ett nytt spår. Hon flyttar in på hotell Örnsköld på Nybrogatan i Stockholm. Läser, går på Dramaten, försöker förstå vad hon egentligen vill. Efter en tids grubblande ringer hon till slut en teaterpedagog och ber om att få börja på en grundkurs i skådespeleri där man övar högläsning och magstöd.
Hon gillar ju liksom kollektivet också. Det tycker jag är ett genomgående drag i hennes liv, att hon ville tillhöra en annan ensemble. Och visst, att vara med i en orkester eller ett band är ju en sak, då är man också i en ensemble, men att liksom stå på scenen tillsammans i ett kollektiv, det hägrade alltid. Och då, så småningom så kommer hon ju med i Gröna hund, som Hass och Tage, en av deras första revier. Och det var inte alls säkert att det skulle bli en succé, men det blev det mycket tack vare Monica. Och vad jag förstått så en del av hennes gage förvandlas till royalty. Och det gjorde henne ju också, kanske inte rik, men att hon tjänade gott om pengar. Och det tyckte hon ju var fantastiskt förstås.
Monica säger senare att hon är kopiöst dålig. Att hon inte fattar hur pedagogen kan hålla sig för skratt. Men det är också precis det hon behöver. Att få vara nybörjare igen, utan press att vara felfri. Ungefär samtidigt hamnar hon i nya sammanhang i Stockholm. Nya umgängeskretsar, fulla av poeter, författare och musiker. Där lyrik tas på lika stort allvar som musik. Miljöer där en sångtext inte bara ska svänga, utan betyda något. Och där någon slänger ur sig en idé som närmast är förbjuden. Jazz på svenska. Monica är skeptisk. Hon har byggt hela sitt uttryck på engelska genom att imitera de stora amerikanska jazzjättarna. Svenska känns riskabelt. Naket.
Ja, det är ett stort kliv för henne att sjunga på svenska, för hon var väl livrädd för att bli en schlagersångerska, att hamna i det facket, och för det fanns så många redan, så att där skulle kanske också konkurrensen bli väldigt väldigt hård, precis som konkurrensen var för henne i USA. Alltså det fanns ju hur många sångerskor som helst som kunde sjunga I can't give you anything but love lika bra som Monica. Det måste man ha klart för sig, utan det liksom var svårt för henne i USA att hitta sin särart också.
Men hon tar chansen. Våren 1961, bara 23 år gammal, står hon på Hamburg Börs i en kabaré. Hon är livrädd inför premiären. Att sjunga på svenska gör att kraven förändras. Nu måste hon leverera mer än en melodi. Hon måste förmedla en berättelse. Som tur är går det bra. Eller det blir faktiskt en sensation. Redan året därpå släpper Monica sitt första album på svenska. Sakta vi går genom stan spelas nu i barer och hem runt om i landet. Och med det öppnas en ny publik. Monica var redan ett namn. Men nu når hon långt utanför jazzens rökiga lokaler.
Det blir dundersuccéer. Så att hon är ju ett väldigt stort namn. Hon är på omslag på liksom alla veckotidningar. Så hon liksom börjar bli folkkär också. Vilket ju är förstås väldigt fint för en artist. Hon fick en otroligt spännande karriär igen. När hon sjöng på svenska.
Efterfrågan ökar. Jobben blir fler. Kvällarna längre. Någonstans mitt i den där nya farten händer något som på pappret ser vuxet och stabilt ut. Monica köper ett hus. Och inte vilket hus som helst, utan en stor villa på Lidingö med 3 våningar. Ett slags sagoslott i ett vägskäl med mur och grind. Men istället för att stänga världen ute öppnar hon dörren på vid gavel. Det blir inte en villa där man tassar på tå och dricker kaffe ur tunna koppar. Det blir ett hus som låter. Instrument, stora högtalare, långbord och stolar för en hel restaurang packas upp. Hon gillar att få människor att känna sig sedda, välkomna och mätta.
Var man en viktig artist i Sverige så skulle man bo på Lidingö vid den här tiden, verkar det som. Så att där bodde Hasse och Tage, och där bodde Pove Ramel, där bodde Anita Lindblom. Efter sin succé med Sånt i livet så hade hon råd att köpa en villa på Amorvägen. Och så småningom Monica Zetterlund. Och det var som sagt som ett sagoslott, eller en borg, eller vissa som beskriver det som också. Och där var det öppet hus. Så där kunde gästande musiker från hela världen får bo hos henne. Det var liksom lite mysigare än att bo på hotell. Och hon lagade mat till allihopa. Och det var ju förstås väldigt mycket fester.
Och på tillställningar finns det ju ofta alkohol. Det har funnits med i Monikas liv länge. Starka drycker har varit en självklar del av vardagen under resorna, i showbizmiljöerna och de sena kvällarna. Men här, i vardagen på Lidingö, blir konsumtionen mer påtaglig. För omgivningen märks det i humöret, i närvaron, i hur lätt Monica kan glida undan eller bli för intensiv. Gränsen mellan vardag och helg suddas ut och samtidigt bor hennes dotter där i huset med henne. Eva-Lena är i skolåldern och får ett fint ljust rum med balkong. Men huset är sällan tyst, sällan helt nedsläckt eller tomt på folk. Det praktiska vardagslivet sköts till stor del av andra. Hemhjälp, barnflickor. Medan Monica själv rör sig vidare mellan arbete, människor och kvällar som inte alltid tar slut när de borde. Relationen mellan mor och dotter blir ojämn. Kärleken finns där, men inte alltid närvaron. Eva-Lena hittar istället sin ordning någon annanstans, i stallet. I rutiner som inte påverkas av tempot i huset. Så småningom lämnar Monica den stora villan på Lidingö. Livet blir mindre utåt, mer samlat. Inte stilla, men mer ordnat än tidigare. Samtidigt fortsätter hon att vara Monica Zetterlund ute i världen. Hon tävlar i Melodifestivalen. Och 1963 står hon på Eurovision-scenen med låten En gång i Stockholm. Hemma är det en prestigegrej. I Europa blir det 0 poäng. Det är ett ögonblick som hade kunnat knäcka någon annan. Men Monica går vidare som om det bara var en dålig kväll. Men kroppen gör sig allt oftare påmind. Ryggproblemen förvärras med åren och arbetet blir mer ansträngande. Spelningar måste anpassas, tempot justeras. I perioder kan hon inte längre stå genom en hel konsert utan sitter ner på scenen för att överhuvudtaget kunna fullfölja spelningen.
Men samtidigt så älskar hon ju att vara på scenen. Jag såg ju med egna ögon också, jag var ju på flera konserter med Monica och... Och då såg jag också hur hon ibland fick lyftas av från scenen på till exempel Fasching. Och hon hade ju ständigt en käpp med sig och hon ville nog väldigt gärna stå och sjunga men det gick inte. Det gick en låt och sen fick hon sätta sig och sjunga.
Ändå fortsätter hon att arbeta. Åren som följer gör hon revy, film och teater. Men 1968 får hon rollen som Ulrika i Utvandrarna. Det är en komplex och djup karaktär i böckerna. Och Monica måste visa upp sidor hon aldrig gjort tidigare.
Ja, när det blev klart att Monica skulle spela Ulrika i Västergöl så blev ju Vilhelm Moberg, han var ju väldigt engagerad i den här filmatiseringen. Han hade ständiga korrespondenser med framförallt producenten Bengt Forslund men också regissören Jan Troell. När han fick höra talas om att den där beniga jazzjäntan, eller hur han beskrev henne, skulle spela Ulrika så blev han ju förbannad. Och skrev många brev till de här. Men de stod på sig, producenten och regissören. Och när väl Vilhelm Moberg fick se någon dagstagning av Monica i den här rollen, då ändrade han sig och erkände att jag hade fel. Och den här filmen som ju blev Oscars nominerad och Monica blev ju guldbaggebelönad både för den och för Äppelkriget samma år, 1972. Ja men så var ju pressen översvallande och liksom det var som att man ville bara fortsätta se filmer med Monica efter det här.
Och så fortsätter det. Hon släpper skivor, står på jazzklubbar och teaterscener, rör sig mellan filmset och konsertsalar. Med tiden blir hon en självklar del av svenskt kulturliv, trots smärtan, trots begränsningarna. Monica Zetterlund arbetar nästan hela livet ut. Ibland sittande, men alltid närvarande. Den 12 maj 2005 kommer ett larm in till räddningstjänsten i Stockholm om att det brinner i en lägenhet på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm. Det är sent på eftermiddagen. Röken syns redan från gatan när skenet från blåljusen når husfasaden. Lägenheten ligger högt upp på fjärde våningen. Larmet har kommit in klockan 17.45. Det är Monica själv som ringer. När rökdykare tar sig in i bostaden ungefär en halvtimme senare är sovrummet redan övertänt. Där inne, i röken och värmen, hittar de Monica Zetterlund. Det finns inget att göra. Hon dödförklaras på plats. Brandorsaken fastställs aldrig med säkerhet. Enligt polisens tekniker kan elden ha startat i sängen. Monica led av svår skolios och hade sedan flera år svårt att röra sig. Hon var periodvis rullstolsburen och hade troligen ingen möjlighet att ta sig därifrån när branden väl fått fäste. Monica Zetterlund blir 67 år gammal. Efter hennes död lever bilden av henne vidare, men inte utan friktion. För Monica Zetterlund låter sig inte enkelt sammanfattas. Hon var inte bara en jazzsångerska, inte bara en skådespelare, inte bara ett namn på en skiva eller en affisch. Hon var en människa som tog sig från en liten bruksort i Värmland genom folkparker, jazzklubbar och tv-studior hela vägen ut i världen och som bar med sig både framgångarna och sprickorna hela vägen. Hennes röst finns kvar på inspelningarna, i filmerna, i de där låtarna som fortfarande spelas långt efter att sammanhangen hon en gång sjöng i har försvunnit. Du har lyssnat på historien om Monica Zetterlund med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdal. Manuset är skrivet av Emelie Nyblom och klippare och producent är Erik Lindström. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av